recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Då ska ni känna er hjärtligt välkomna alla lyssnare till dagens avsnitt av Coronabunken. Det är den 17 april idag och jag som talar heter Jimmy Thunlind. Och tillsammans så har jag med mig Paulina Forslund.
Hej Paulina. Hallå. Hej Jimmy.
Ja, det här är ju ett dagligt inslag från Nordisk Radio. Där vi tar upp och rapporterar om utvecklingen under den här pågående coronapandemin. Coronakrisen som det har blivit benämnt. Och det som vi ska prata om idag, det är ju då vi ska kommentera presskonferensen som har varit nu klockan 2. Vi ska kommentera lite andra presskonferenser och utspel också. Sen har vi ett par intressanta ämnen. Ebola-medicin mot corona ska vi ta upp. Vi ska ta upp myndigheternas masstestningar som börjar ta fart snart, lovar de. Vi har en intervju med en biomedicinsk analytiker som ska berätta lite grann om vad C-vitamin kan göra för nytta när det gäller att stärka immunförsvaret bland annat. Och vi ska titta på hur svenska företag ställer om sin produktion för att hjälpa till i kristider och bland annat tillverka handsprit. Så det är några av ämnena som vi kommer att ta upp. Och vi går väl direkt på då med konferensen som var idag klockan 2. Har du någonting att säga om den, Paulina?
Ja, jag tyckte väl också att det var ju inte så väldigt mycket nyheter idag. Utan precis som de konstaterade själva så säger de ju nu att det hela håller på att plana ut. Så det var väl inte så mycket de faktiskt kom fram till idag. Eller vad tycker du, Jimmy?
Nej. Man har väl kommit upp i ungefär 1400 avlidna i Sverige då vid det här laget. Man talade också på den här konferensen om att man ska utöka testningen. Och det tänkte jag, det ska vi hur som helst beröra lite senare. Man berättade att i dagsläget så är det 1072 vårdplatser då där man intensivvårdar eller vårdar människor som är sjuka i covid-19. Och det här finns planering för att man ska kunna utöka ytterligare, berättade de. Det är bland annat de här fältsjukhusen som har satts upp har väl inte riktigt tagits i bruk än, så att där finns det en ytterligare potential. Men sen nämndes det också att det som man ser som kanske det största problemet i dagsläget i Sverige då, det är den höga sjukfrånvaron. Dels då i vården då, framförallt på sjukhus och i äldreboenden och så, som gör att det blir en utmaning och det blir en väldigt hård belastning för dem som då är friska och jobbar. Så det är väl de punkterna som jag noterade just från konferensen. Jag hörde på nyheterna, sa de ju också det, att det finns ju regioner i Sverige där man faktiskt fortfarande har en överkapacitet. Och då nämndes bland annat Norrbotten, där de intervjuade då sjukvårdsansvariga som berättat att där har man ju inte fyllt alla sina intensiv, de har lediga intensivvårdsplatser, och i och med det så har man då gjort en anordning nu för att man ska kunna flytta människor som behöver vård till Norrbotten då, från andra delar av landet där det är högre tryck. Och för att kunna göra det så hade armén då, eller försvaret, gått in och ställt upp med helikoptrar som skulle kunna utföra de här sjuktransporterna då från andra delar av landet. Så det är ju, ja, man får ju tänka, vad ska jag säga, out of the box, utanför boxen i sådana här lägen. Och det är kanske inte det vanliga att man flyttar människor så, men det är i alla fall ett grepp. Sen tänkte jag också nämna att det har ju kommit upp mycket kritik mot Sverige, och det tar de ju upp ibland, och ibland är det utländska journalister på de här presskonferenserna och ställer frågor varför Sverige agerar som vi gör och inte likadant som andra länder. Och idag så gjorde faktiskt utrikesministern Ann Linde en presskonferens som var ägnad bara för utländska medier. Där hon då ville liksom bemöta det här och förklara hur vi ser det i Sverige. Och där sa hon då att det är en stor myt att livet pågår som vanligt här i Sverige. Att vi inte liksom har gjort någonting. Utan hon menar på det att vi har agerat och vi lever idag radikalt annorlunda än vad vi gjorde innan den här krisen. Men det hon då ville försvara Sveriges agerande med var att vi har tänkt på ett sätt som håller långsiktigt. Och då var även Johan Carlsson då, som är chef på Folkhälsomyndigheten, med, och han sa att vi har ställt om så att säga samhället i Sverige och vi skulle kunna leva så här ända till 2022 om vi måste, sa han. Och han menar då att han var mer oroad för länder som hade stängt ner totalt. Därför att han menar på att när de sen ska öppna upp så kommer de att möta helt andra problem då. Medan Sverige har en mer långsiktig strategi. Och det här är ju saker som vi har inget facit på. Vem som har rätt eller om någon av dem har rätt. Men det kommer ju visa sig i slutändan då. Det som Sverige har fått också kritik för, men det är ju att vi har fått in så mycket smitta på äldreboendena, och det erkänner ju myndigheterna att det är ju ett stort misslyckande som vi måste lära oss av. Ja, det är väl sånt som har kommit fram nu senaste timmarna då. Men du, Paulina, du hade tittat på en nyhet som gällde Ebola-medicin.
Ja, precis. Det pågår just nu flera studier runt om i världen rörande just den här Ebola-medicinen Remdesivir. Den här medicinen visade sig ju vara väldigt dålig just mot Ebola. Men i Chicago bland annat nu så har man gett 113 stycken svårt sjuka covid-19-patienter den här medicinen. Och nästan samtliga, påstår man nu då, kunde skrivas ut efter mindre än en vecka. Och detta uppger Stat News. Och här i Sverige har preparatet beviljats som en så kallad beredskapslicens för att kunna användas på sjukhus. Och just nu då så är det 3 universitetssjukhus i Stockholm, Skåne och Göteborg som har fått i uppdrag att testa omkring 100 patienter med detta Remdesivir. Så får vi se ifall det kan komma att användas. Det går ju lite emot det här med att det skulle kunna komma ett vaccin då, för de här medicinerna fungerar ju på väldigt olika sätt. Ett vaccin fungerar ju på ett sådant sätt att det ska skapa en immunitet mot viruset, vilket många då påstår inte är det mest effektiva mot covid-19, för att man både i Ryssland, USA och Kina har sett att människor som har testats positivt på covid-19 varit sjuka och tillfrisknat kan, som de tror då, kanske insjukna igen. Så nu är det alltså tal om att testa det här Ebola-medicinen istället. Och som ett resultat av detta så steg det på börsen idag direkt. För att det är många som vill investera i denna medicin då, ifall den kan komma att bli en nyckelmedicin mot covid-19. Så det är lite intressant.
Mm, verkligen. Jag lyssnade också på statsminister Stefan Löfven hade ju en presskonferens igår eftermiddag, och den hade han tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg och Patrik Engström då, som är chef för gränspolisen, eller gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen heter det. Och det viktigaste budskapet där var ju att man har beslutat nu att landets gränser ska vara fortsatt stängda. Man förlänger det här inreseförbudet som nu har gällt sedan 1 april. Det ska man förlänga i 30 dagar till då, till 15 maj. Och det kanske låter bra då, men det här gäller ju då framförallt för människor från länder utanför EU. Och dessutom så kommer man ju att göra en rad med undantag. Och det tyckte jag var lite uppseendeväckande då, att först så gör man ju undantag för vissa, ska vi säga då, människor som har samhällsviktiga funktioner eller verksamheter. Det är ju sjukvårdspersonal, forskare, andra. Man gör naturligtvis undantag för svenska medborgare som vill komma hem så att säga till Sverige. Man gör undantag för diplomater, och nu kom det dessutom till att man ska göra undantag för arbetare inom jordbruk och bärplockning.
Mm-hmm.
De ska kunna undantas också från det här inreseskyddet. Och sen gör man ju då, och det skrev jag med stora bokstäver här, fortfarande undantag för asylsökande och sån här anhöriginvandrare och så. Och vad den här polisen berättade då var att på tiden som man nu har haft det här inreseförbudet då sen, så har man hittills nekat 60 personer inresa till Sverige.
Ja, det var inte så många.
Nej, det är regeringen.
Alltså det är ju
det lät så storstilat, liksom, nu stänger vi gränserna här och så ska vi hindra smittan att komma in. Och så har man då nekat 60 individer inresa, medan samtidigt har ju då, jag vet inte hur många, jag har ingen siffra på det, men alltså...
Nej, den siffran går de nog inte ut med.
Nej, människor som har kommit av andra skäl då, asylsökande och lycksökande och andra, de har ju kommit i betydligt större antal än så. Men däremot så sa de också då att man ser en väldigt kraftig minskning av resandet i Europa. Och resandet till Europa, påstår de, har minskat med 90%.
Mm.
Ja, så att det kommer lite såna här nyheter. Men jag tycker ibland att de förstorar upp det och då får det låta som att de gör något jättestort. Men det här har då stoppat 60 personer.
Ja, inte så.
Nej, men sen, alltså nu regnade det med sådana här pressträffar, för sen var det en pressträff idag på förmiddagen där Stefan Löfven och Lena Hallengren då, som är socialminister, och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson var med, och de presenterade ju det här då med att börja med masstestningar.
Ja, precis.
Hade du kikat någonting på det?
Ja, precis. Jo, det stämmer. Stefan Löfven, han vände ju idag då under dagens presskonferens och säger att man ska byta strategi ifrån att inte vilja testa sjukvårdspersonal på äldreboenden etc. Så vill man nu istället då gå ut med en plan om att masstesta. Så att all akutpersonal, det vill säga polis, ambulans, även väktare etc. som är i direkt kontakt med människor ska komma att testas. Och ytterligare ett steg i detta är sen då att man har som mål att testa 100 000 personer i veckan. Och detta rör sig även om vanliga medborgare. helt enkelt, sa socialminister Lena Hallgren idag. Och för att klara av detta, och det var det jag tyckte var mest anmärkningsvärt, det är att man istället då för att gör det här regionalt, så kommer det att vara statliga laboratorier, men man bjuder även in för privata laboratorier samt aktörer som ska utföra dessa tester. Och då kan man ju bli lite skeptisk och undra vad ska de använda sig av detta senare då? När man inte, man går alltså ut ifrån så högt som regering och säger att nu ska vi masstesta befolkningen, och man bjuder in privata laboratorier och aktörer in i detta. Det är en ganska skrämmande utveckling, tycker jag i alla fall.
Ja. Jo, det är det. Och när vi ändå är inne på och pratar om privata aktörer, så tänkte jag få nämna, jag läste ett skrämmande exempel här på chockhöjda priser från en privat aktör. Det finns ett företag som heter Procurator. Har du hört talas om det?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det är ju ett företag då som tillverkar olika skyddsartiklar och hygienartiklar och sådana saker. Och de är bland annat stor leverantör till staten och till regionerna. Och lägligt nu då när krisen pågår som allra värst, så har de passat på att höja priset på vissa av sina hygienartiklar med 1000%. Och som exempel då så nämner man en flaska med handsprit som svenska staten köper in stora mängder av. Den 26 mars i år alltså. Den 26 mars kostade den flaskan 6,91 kronor att köpa in. Och nu då så kostar den flaskan 70 kronor. Så det är alltså över 1000% man har höjt den. Och här ingår ju då, de har ju avtal på skyddsmasker, handskar, avfallspåsar, rengöringsmedel och i stort sett allt som det råder brist på då. Och man har ju passat på att höjt priserna på de artiklarna också naturligtvis. Dessutom så har de ju mottagare som Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen. Så att man tycker ju då att myndigheterna går ut och manar människor till solidaritet och att nu ska vi liksom hålla ihop och ta hand om den här krisen och alla får dra sitt strå. Och det har ju varit enskilda privatpersoner har varit uthängda i sociala medier och även andra medier för att de har kanske profiterat då och köpt in skyddsmasker och sånt där och sålt betydligt dyrare. Men det är alltså inte bara enskilda som gör, utan sådana här stora företag då, som Procurator, ett jätteföretag.
Och jag kan faktiskt, ursäkta.
Nej, men säg du.
Nej, jag skulle säga att jag satt faktiskt i jobbet igår och skulle beställa hem just olika hygienartiklar med handsprit och handskar och så vidare. Och såg även där, och det där vi beställde ifrån mitt jobb heter Hygienshoppen. Och även där så var det slut på väldigt många varor, men de hade även höjt det. Kanske inte med 1000%, men det låg bra mycket högre än vad det brukar göra i alla fall. Så att det är nog, de passar ju på att tjäna pengar, precis som du säger. Samtidigt som du även hade, det var ju även, det är ju brist på, som alkohol är det ju brist på. Så var det Lantmännen som hade gjort sin...
Jag tänkte komma in på det alldeles strax.
Ja,
jag skulle bara nämna det att vad Procurator här då skyller på för att man ska kunna höja sina priser så här drastiskt. Det är då det man kallas för force majeure. Alltså händelser som ligger utan kontroll. Och det är ju ett sånt där begrepp som jag får nästan ett rött skynke när jag hör. Alltså det är sånt som försäkringsbolag brukar använda för att slippa betala ut när det här till exempel hänt en jordbävning eller någon annan naturkatastrof eller något. Så då hänvisar man till force majeure. Det här var ingen som kunde förutse. Men herregud, det är väl därför man har en försäkring för saker man inte kan förutse. Och i det här fallet så kan man väl också säga, okej, omfattningen av den här pandemin möjligt att man inte, men att ett helt samhälle inte ska vara förberett på att en större smitta eller epidemi kan komma, det är ju också, tycker jag, ganska anmärkningsvärt.
Absolut.
Men som du sa där, Paulina, det finns ju då företag som gör precis tvärtom, och jag tycker man ska lyfta fram dem. Eftersom det nu då blev en sån skriande brist på handsprit, så finns det ju företag i Sverige som tillverkar annan typ av sprit. Och ett par av de företagen äts av Lantmännen då, som är bondeägt. De har bland annat ett destilleri i Räppe i Lidköping. Och de tillverkar ju då sprit för att dricka, men de har ställt om nu så att de även tillverkar handsprit, råvaran till handsprit, etanolen alltså. Men sen har vi ju då Nordens största bioraffinaderi som tillverkar etanol. Det ligger i Norrköping och heter Lantmännen Agroetanol. Och de tillverkar ju framförallt etanol som drivmedel till fordon. Och det handlar ju om stora volymer då. Man producerar över 220 miljoner liter sånt här per år. Och även där så har man lyckats nu ställa om den fabriken så att man dels då har kunnat ändra i produktionen så att man får fram den här handspritsetanolen då som har helt andra krav. Man har utbildat personal och vidtagit alla åtgärder när det gäller logistik. För de nämner i en artikel här att logistiken för vanlig etanol, det är ju vanligtvis på båtar och fartyg, det rör sig om stora kvantiteter. Men för att leverera till handspritstillverkarna så blir det ju med lastbilar då, tankbilar istället. Men de här ansträngningarna har man gjort, och nu har även Lantmännen i Norrköping då börjat sina leveranser av etanol. Så det är väl ett sånt där litet vitt piller då, att även företag, ja, gör vad de kan naturligtvis för att överleva, men i det här fallet så handlar det mycket om att tillgodose ett jättestort behov. Mm. När det gäller att tillgodose behov, jag tänkte vi ska lyssna på en intervju här alldeles strax, och det är då vår medarbetare Per Öberg på Nordisk Radio som har gjort en intervju med en person som heter Titti. Och hon är då biomedicinsk analytiker bland annat. Och den här intervjun handlar då mycket om framförallt hur man kan förebygga att bli sjuk. Och behovet av vilken vikt C-vitamin spelar. Så jag tycker att vi tar och lyssnar på den. Så återkommer vi strax.
Ja, hej Titti. Jag skulle höra, vem är du och vad har du för profession?
Hej Per. Ja, jag heter Titti och jag har jobbat som biomedicinsk analytiker sedan 1985 då jag varit klar. Och då jobbade jag först i Region Dalarna på Falu lasarett, och sen så flyttade jag till Gävle och jobbade i Gävle på 90-talet och 2000-talet då. Så det har blivit några år. Men nu har jag flyttat tillbaka till Dalarna då, och har en egen liten verksamhet då, där jag håller på med hälsofrågor och gör lite hälsotester på folk och hjälper människor med tips och råd på hur man ska leva och vad man ska äta och så vidare.
Ja, ja, det låter ju bra.
Ja.
Jo, jag fick ju höra att du kunde en del om C-vitamin, så det är därför jag skulle fråga dig de här frågorna. Och det talas ju mycket i världen nu om att den här coronaviruset framgångsrikt skulle kunna behandlas med C-vitamin, gärna intravenöst. Har du någonsin gjort någon sån behandling?
Ja, jag har faktiskt gjort en sån behandling själv under en period då jag var väldigt sjuk då. Det har ju fantastiskt goda effekter, det här med intravenöst C-vitamin. Ja, det har det. Det finns egentligen bara goda saker med C-vitamin. Och när man ger det intravenöst så blir det ju en direkt effekt i kroppen, kan man säga. Till skillnad från om man tar det oralt då, via munnen då, att man dricker lite. Ja, Precis.
Hur får man in C-vitaminet i blodet? Alltså hur gör man? Är det en sån här så kallad, vad kallar du, venkateter
Intravenöst.
heter det så?
Ja.
Ja.
Ja, man sätter en kanyl in i ett blodkärl, då, in i en ven. Och sedan har man då en lösning, en flaska då som är tillredd genom apoteket då. Så att det här är inte något hokus pokus, utan det här är alltså en lösning då som man får via apoteket och kan skrivas ut via recept av läkare. Och det är inte många som vet det, men så kan man göra helt enkelt då. Ja, och så sätter man ju då det här droppet under 2,5 till 3 timmar då ska det ta för att se då att man mår bra under tiden då.
Och det är alltså då att man egentligen då har en sån här slang, så den här venkatetern är en sån här som folk kanske har fått någon gång påtejpat på sig på armen på
Ja,
sjukhuset, så man kan liksom föra in
exakt.
både sprutor och dropp och allt möjligt. Då kopplar man in den här flaskan i det där då, eller?
Ja,
Och den
då
hänger
kopplar man
upp
upp
och
ett
ner i
dropp.
ett ställ egentligen då.
Ja,
Ja.
precis, precis. Jajamensan.
Ja, just det. Och du sa 2 till 3 timmar tar behandlingen.
2 till 3 timmar
Ja.
tar det, ja. Ja, man ska vara lite försiktig så man ser att man inte får några reaktioner då. Så är det ju.
Vad kan det bli för reaktioner då? Kan det bli, för jag hörde no, jag har hört att om man har mycket sådana här patogener som det kallas i blodomloppet, då reagerar de
Ja.
så pass kraftigt med C-vitaminet så att man på något vis märker det. Hur märker man det?
Ja, det kan ju vara så då om man ger C-vitamin för att man har någon bakterieinfektion eller virusinfektion så kan det bli en härdsreaktion. Det innebär alltså att de här patogenerna dör och när de dör så bildas det ett toxin. Och då kan man alltså få en reaktion med feber och frossa. Och det kan bli då när det blir en snabb alltså avdödning av bakterier och virus då. Så att därför ska man droppa det väldigt sakta då så att man ser att det inte blir några sådana reaktioner då.
Jag förstår.
Ja.
Vart tar grejerna vägen då? Är det till levern då, eller?
Grejerna, de här grejerna är då, de förs ut via lymfan då. Lymfan är ju
Jaha,
vår
just det.
sopstation kan man säga. Ja, precis. Och sen via då mjälten bland annat då, och ut i tarmen då sedan då. Ja,
Vilken
precis.
mängd C-vitamin kan man ge en människa? Alltså, vad brukar vara normalt? Om vi säger att jag kommer med en virusinfektion, så har jag med mig en sån här flaska och recept från läkare och inte vet jag,
Ja.
alla möjliga
Ja.
tillstånd, en hel bunt till dig då. Hur stor mängd brukar man ge?
Alltså den mängd som finns då i de här färdiga flaskorna, det är 60 gram C-vitamin då i
Oj,
en
det är
sån här
mycket.
flaska. Det är mycket, ja. Och flaskorna ligger alltså på 500 milliliter. Och vad man kan göra för att vara försiktig då, det är ju att ge en halv flaska till att börja med.
Just det.
Ja, och sedan droppa då en halv flaska under ganska lång tid då, under kanske 2-3 timmar då.
Ja, okej. För jag kan ju säga att jag är en C-vitaminfan. Jag tycker det är kanon att äta C-vitamin när man
Ja.
misstänker att man behöver. Men jag har inte ens ätit 30 gram liksom på en dag ens. För att det är helt
Nej.
enkelt så svårt att få i sig. Men 30 gram i loppen måste ju vara mer än vad man någonsin har fått i blodet om man inte har provat en sån här behandling.
Absolut, absolut. Så att ja, visst ska man vara försiktig då. Men alltså det här är ju inte heller någon raketforskning skulle jag vilja påstå. Alltså Linus Pauling, han sa ju redan då när han som tog upp det här med stora doser C-vitamin då att dricka då. Han visar på så mycket goda effekter på att ta större doser C-vitamin. Och vi behöver ha C-vitamin i kroppen. Vi tillverkar ju inte C-vitamin själva i våra kroppar. Och det är viktigt att veta om att vi gör inte C-vitamin själva. Precis som alla andra djur i naturen gör då. Utom marsvin. Marsvin tillverkar inte heller C-vitamin. Så att det är jätteviktigt att få i sig C-vitamin då. Och då, det man ska tänka på är om man skickar efter eller om man köper ett C-vitamin, att man inte köper de här brustabletterna som finns på affärerna. För
Nej.
det finns så mycket tillsatser och det är en sån liten mängd. Utan man kan skicka efter ett pulver som heter alltså natriumaskorbat, och då är det buffrat. Alltså det innehåller ett bra pH-värde så att det inte blir för surt för kroppen. Sen kan man gärna blanda då det här med, om man mixar och gör en fruktdrink, en smoothie, så kan man hälla i lite pulver då, natriumaskorbat i det här då. Så att det tas upp med hjälp av bioflavonoiderna i frukten då.
Just det.
Ja,
Blir det mer
precis.
upptagningsbart då alltså, eller?
Exakt, det blir det. Ja,
Men det här
precis.
pulvret som du sa, natriumaskorbat, är det något fel att blanda askorbinsyra och bikarbonat, eller?
Nej, då får du ju samma, för det bikarbonatet höjer ju upp då, basar ju då
Ja.
pulvret, ja. Så då får du ett bra pH-värde som är viktigt alltså. Och det är ju lika då när man sätter det här intravenösa droppet då som läkaren förhoppningsvis kan skriva ut då. De här färdiga flaskorna är ju buffrade så att det är ju ingen syra man sprutar in i kroppen som
Nej.
Björn Olsen då
Jag har ju
sa
skickat dig
i.
den frågan här, för Björn
Ja.
Olsen sa ju alltså, han sa till angående den här läkaren som har pratat gott om, Annika Dahlqvist som har pratat gott om C-vitamin, och
Ja.
pratar om intravenös C-vitamin, då sa han, ska hon ta livet av folk? Intravenös
Ja.
C-vitamin, det är som att spruta syra i blodet, det kan bli våldsamma skador, sa han. Men då har jag alltså
Ja.
den här infektionsprofessorn, han har då ingen koll på vad intravenös C-vitaminbehandling är då, kan vi konstatera.
Nej,
Nej.
inte riktigt. Då borde han läsa på lite mer på de här flaskorna och prata med sina kollegor och titta i FASS, för där står allting.
Ja.
Och det står då att det är ju buffrat, en buffrad lösning, alltså ett
Just det.
bra pH-värde på den här lösningen så att det inte ska hända någonting. Ja, precis.
Ja.
Så är det. Och ja, alltså C-vitamin, vad som händer, det är ju det här att det påverkar ju flera komponenter i vårt immunsystem då, C-vitamin. Så det stimulerar produktionen av vita blodkroppar och funktionen av de här vita blodkropparna. Och det är ju liksom det man är ute efter för att stärka immunförsvaret emot då bakterier och virus. Så att ja, C-vitamin är ju en bland de viktigaste vitaminerna, tycker jag. Ja,
Ja,
så är det.
hur slutligen då, en viktig fråga, det är om jag nu känner att jag är inte sjuk nu, men jag skulle gärna prova en sån här behandling någon gång. Hur går man tillväga om man vill göra en sån här behandling? Ska man
Ja.
prata med en läkare och få det här utskrivet till att börja med, den här buffrade lösningen? Och jag antar att om man nu får en sån utskrivning, vill väl de droppa in den, kan jag tro, eller?
Exakt, det är så det ska gå till. Ja, för att som sagt var, det här kan man få utskrivet på recept. Det är ju en del som jag har träffat då som har fått det utskrivet på recept då. Men att de har problem att få det droppat i vården. Därför att vårdcentralerna säger så här, ja men vi har inte resurser till att sätta det här C-vitamindroppet. Och där är ju problemet att det finns inte resurser, det finns inte tid att sätta då ett dropp under 2,5-3 timmar per
Nej.
person då som det tar. För man lär ju så att säga övervaka själva
Ja,
droppet
visst.
då.
Jag kollar hur personen mår, allmäntillstånd och sådär förstås.
Ja, så att det är ju det som är, och många söker sig ju kanske utomlands också för att få hjälp med det här.
Finns det länder där man lättare får de här behandlingarna? Är det ovanligt svårt i Sverige,
Ja,
eller?
det är ovanligt svårt i Sverige
Ja.
och jag skulle kunna tro både i Norge och Finland också. Så är det. Ja.
Rekommenderar du något annat land där man kan åka och få en sån här behandling, eller?
Jag tycker ju att man kan ju kanske, ja det är ju svårt, men man får kanske hitta någon som vet om sådana här saker. Om det är någon som har någon fördelning så kan de ju mejla mig då, så ska jag försöka hjälpa dem med det här då. Men den rätta vägen att gå så att säga i Sverige, det är att prata med sin vårdcentral, prata med sin läkare då, om man möjligtvis kan få den här behandlingen då, om man känner sig sjuk då. Absolut.
Och den här buffrade
Ja.
lösningen, vet du, har du någon namn på den? Kanske
Den,
finns flera olika. Jag
nej.
tänkte om det var något man kunde söka upp i FASS, alltså om man kan mer specificera till en läkare vad man vill ha, vad man skulle vilja ha för dropp.
Ja, den heter askorbinsyra någonting mera, buffrad lösning, någonting sånt heter den. Men det finns bara en sån glasflaska har jag sett. Ja, så att, ja.
Just det.
Det är ju det som är lite problem då, att få någon som sätter droppet. Och för då man måste vara alltså utbildad på det här att sätta då intravenös behandling.
Jag är lite sån här gör det själv-människa som gärna, och då menar inte jag att jag sätter mig och chansar på det här, det skulle jag aldrig göra.
Nej, det är bra.
Men jag är ändå intresserad av, alltså har jag välja på det eller dö så vill jag ändå ha ett hum om hur man gör om man säger. Är det här, för att
Ja.
jag vet att sätta en sån här venkateter, det tror inte jag är någon raketforskning faktiskt. Du måste ju
Nej.
träffa rätt och du måste ju ha
Ja.
en rätt grej. Det är ju egentligen en nål med en slang runt som du liksom sticker in och sen så drar du ut nålen, då har du bara slangen in i ådern om man säger så. Med en liten, du tejpar fast den med en
Ja.
liten ventil och så där kan man säga.
Ja.
Och så sköljer man rent det ofta lite grann med saltvatten först, med någon
Lite
lösning först. Ja,
saltlösning.
precis.
Ja.
Men
Ja.
sen, alltså för den här droppet, det antar jag ska gå med en viss hastighet också som man måste
Ja.
ställa med någon skruv eller något sånt där. Då måste du ha en, du måste ha ett droppställ, du måste ha en sån där som man
Ja.
ställer hastigheten med och sånt där. Och det är väl inte något man bara går och köper
Nej.
på Apotea eller något sånt.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Utan det här får man ju utskrivet av läkaren. Det finns ju ett par läkare i Sverige, vet jag, som kan skriva ut de här grejerna då. I Stockholm är det väl lättare så att säga att få hjälp med att få det här droppet satt då. Jag vet att det fanns någon privat klinik förut som satt då, som det var en legitimerad sköterska som jobbade där då, som kunde sätta sådana här dropp då. Men jag vet faktiskt inte om den kliniken är igång idag då.
Nej, just det.
Tyvärr. Men nej, det är ingen raketforskning, utan det man sätter en nål och så kopplar man till ett aggregat så att säga då, och så sätter man in dropptakten då på ungefär en droppe i sekunden. Det är väl den vanliga takten så att
Just det.
säga.
För det där har man ju sett att man ser
Ja.
ju när det droppar och det kan man, på så vis kan
Ja.
man ju avgöra hastigheten. Så det är liksom ett sånt stativ man egentligen behöver då.
Ja, precis. Och det är ju lite roligt tycker jag då, om man ser utomlands, ja, både i Kina och i USA. Alltså om vi pratar då coronaviruset eller covid-19, så har man behandlat i Kina, alltså patienter som har detta virus, även i USA, där man ser goda resultat av behandlingen. Och det tycker jag är jättepositivt, verkligen. Och det tycker jag att man ska lyssna på i det här landet. Att
Absolut.
vi bör tänka mer på kanske näring, vitaminer och mineraler. Ja, sen så vet jag också i USA så finns det ju kliniker. Jag såg på en tv-serie från USA där de gick alltså till en sån här liten praktik då, där man kunde beställa såna här intravenösa behandlingar med olika vitaminer och mineraler. Så att
Just
det var
det.
ju ganska roligt att titta på tycker jag. Men absolut, näring, 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 det är absolut det viktigaste. Så är det. Och sen kan jag också säga så här att det finns inga rapporter om dödlig utgång vid intravenöst C-vitamin. Det gör inte det.
Nej,
Det
i så
finns ju
fall
kanske vissa biverkningar.
ja, det skulle vara någon riktigt klantig hemmafixare då som liksom gör
Ja.
helt fel då.
Ja,
Men det
precis.
är ju ingenting någon uppmuntrar till, utan det här måste ju ske
Nej, nej,
väldigt
nej, nej.
kontrollerat och så.
Det måste det ju absolut göras. Ja, precis, precis.
Men hur är det om någon annan människa vill ha kontakt med dig? Hur ska de bete sig då?
Då kan väl mejla till mig, det är det bästa sättet att få tag i mig då. På dalapraktiken@gmail.com.
Ja.
Så kan de väl skriva om de har några funderingar. Och skriv med ett telefonnummer där också så kan jag ringa upp om det är några så att de har några funderingar så.
Oj, det låter jättebra.
Absolut. Ja,
Det var fint, men
precis.
jag tackar så mycket för den här informationen. Det var väldigt intressant.
Ja, men det är det. Och som sagt var, det är ju bra om vi tänker på vad vi äter och hur vi lever och att vi kompletterar kosten med vitaminer. Det är jätteviktigt.
Ja.
Så att vi håller oss, så att vi inte blir sjuka, så att vi håller oss friska verkligen. Det är mitt starkaste tips jag kan ge.
Och då får man ett starkt immunförsvar som kan bekämpa diverse.
Ja, precis, precis. Så är det. Ja.
Ja, men vad fint. Det var jättebra.
Ja.
Då tackar jag.
Tack så mycket, Per.
Ja, tack.
Tack.
Ja, vi får tacka Per Öberg där för att han genomförde den här intressanta intervjun. Och ja, att införa C-vitamin intravenöst. Vad säger du om det, Paulina?
Ja, jag vet inte. Jag som är lite nålkänslig, tycker ju att det är lite otäckt. Men jag tyckte däremot att det var intressant det hon tipsade om, att man kunde beställa det här pulvret istället. Natriumaskorbat, tror jag hon sa att det hette. Ett pulver då som var istället en buffrad lösning, det vill säga ett koncentrat som man kunde blanda med bikarbonat och ha i smoothie och så vidare. Det är väl kanske lite jag mer inne på då än att sticka in en nål i armen. Vad säger du, Tudlin?
Ja, jag är inte heller så förtjust i att sticka sådär. Men skulle det vara så att, att man är kritiskt i läge och verkligen behöver det, skulle jag göra det. Jag är inte rädd för så att säga innehållet på något sätt. Och som hon sa där i intervjun, att människor blir inte sjuka av för mycket C-vitamin. Vi behöver C-vitamin. Blir det ett överskott så kommer det väl bara så att säga via kroppens naturliga vägar.
Ja, precis.
Men det kanske är ett väldigt viktigt råd som hon säger här i slutet, att ta hand om sin hälsa, försöka leva sunt, äta varierad kost och se till att få i sig verkligen de här nödvändiga både C och D-vitaminer och annat. Och där fick mig att tänka på en läkare som tidigare i veckan här publicerade på sociala medier och på YouTube kom det också upp. Han har en Facebook-sida och han brukar ge ut sådana här livesändningar där han kommenterar saker. Och i det här inslaget då, jag ska säga vad den här läkaren heter. Han heter Eric Nepute och han finns i St. Louis i USA. Och han var i det här inslaget då dels väldigt irriterad på, för han tycker myndigheterna felrapporterar och blåser upp hysterin omkring den här pandemin som pågår. Och att myndigheterna själva skapar mycket av problemen faktiskt. Och sen menar han på att det sker mycket felrapportering, att många fall som idag då rapporteras av myndigheterna som corona, alltså som dödade av corona, har oftast dött av helt andra orsaker. Sen kan de då dessutom ha varit smittade, men det är inte det som har dödat dem. Och han tog exempel då med två spädbarn bland annat som hade rapporterats dödade av corona när det visade sig vara andra orsaker. Däremot så har han kritiserats lite för att han ger inte så mycket källor och fakta bakom, utan han berättar om de här sakerna då i egenskap av läkare. Men det jag skulle komma till, på slutet av det här inslaget som han då gjorde, så tog han upp vad människor framförallt borde tänka på är ju att se om sin hälsa, att leva hälsosamt, röra på sig och äta bra mat med alla de näringsämnen och vitaminer man behöver. Då bygger man upp ett bra immunförsvar och då klarar de flesta människor av även att bli smittade av ett sånt här virus. Det tar kroppen så att säga hand om. Så det tyckte jag var en en bra ingång där för att liksom minska lite grann den här katastrofstämningen som blir.
Jo, men absolut så är det ju så att vi kan göra väldigt mycket för att boosta vårt immunsystem så att säga. Och det är väl någonting som man egentligen borde tänka på kontinuerligt, inte bara nu i så kallade coronatider utan även annars, att man faktiskt håller kroppen så sund som möjligt och ser att den får i sig speciellt då alla vitaminer som den faktiskt behöver för att kroppen ska fungera optimalt. Sen så tror jag i och för sig, det är min personliga åsikt, att det har mycket med ens gener att göra, vad du har för något arv helt enkelt. Hur bra du är på att stå emot olika smittor och så vidare. Så att vi ser ju, det finns ju åtskilliga människor, nu menar jag inte att man inte ska leva sunt, det är klart att man alltid ska eftersträva, men man kan ju se människor som till exempel röker som borstbindare men som ändå inte får lungcancer. Och så finns det sådana som får lungcancer som aldrig har rökt. Så att mycket är vad du har med dig i din genpool så att säga. Vad har du, hur är du framavlad helt enkelt? Vad har du för några förfäder och liksom, vad har du fått med dig i DNA? Det är ju ett lotteri. Så att självklart kan man alltid förbättra sin hälsa. Och det tyckte jag också var det, jag tänker på Pers intervju här, det var ju det absolut viktigaste hon sa faktiskt i hela intervjun. Det var slutklämmen, precis som du också sa, att man faktiskt tänker på att sunt förnuft helt enkelt. Äta bra, röra på sig, vara ute i naturen, andas frisk luft och så vidare. Så har man kommit ganska långt på väg.
Verkligen. Så det är väl någonting att tänka på. Nu tänkte jag gå över till något helt annat. Om vi då tidigare i programmet sa jag inte det så uttryckligen, men jag säger det nu. Vi delar ut dagens ros till Lantmännen som ställer om och hjälper till med handsprit. Så ska vi nu dela ut dagens ris, tänkte jag. Och det kommer bli en delad jumboplats här för två herrar. Den ena av dem är Carl Bildt, moderat och tidigare statsminister i Sverige. Carl Bildt är ju globalist, det vet vi ju. Men nu har han då använt coronakrisen och det som har hänt som en förevändning för att han föreslår att det måste inrättas en världsomspännande institution som ska ha auktoritära maktmedel och ska kunna ingripa över hela världen. Så att det måste ju vara närmast en våt dröm för en globalist som han då att kunna lansera det här. Men det skrämmande är ju då att han drar de slutsatserna just av coronautbrottet och den här pandemin som har uppstått. Och att man då utifrån den skulle skapa möjligheter för en typ av världsregering då att faktiskt ha oinskränkt makt och kunna ingripa i alla olika länder och så vidare och i invånarnas liv. Och det här är ju, det är ju rätt skrämmande. Nu finns det ju många som tycker det. Det är ju EU-parlamentarikern Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hon skriver att det är väl precis tvärtom. Att den här krisen har väl visat att överstatliga organisationer har misslyckats med att
Precis.
agera snabbt och effektivt och så där. Komma människor till skydd. Och att det kanske snarare är alltså lokala folkvalda regeringar, nationella regeringar som bäst har visat i den här krisen på vissa håll i världen att de har hanterat det riktigt bra genom att göra rätt saker.
Ja, jag tänker detsamma. I mina ögon så gynnar ju inte det här globalisterna, utan hör man människor ute på gatan och så hör man att många tycker att vi borde stänga våra gränser, vi borde rå om varann bättre nationellt, på nationell nivå, och att vi borde ha bättre beredskap och så vidare. Och det gynnar ju verkligen inte globalismen som sådan. Men det är klart, Carl Bildt, han vill såklart vända på steken och få det till att de behöver en mer global makt för att kunna gå samman mot detta. Så att...
Emot all form av nationalism. Och då går vi över till det andra rötägget som vi skulle utnämna då, dagens ris. Och det är Carl Bildts efterträdare Fredrik Reinfeldt, som också är moderat och har varit statsminister. För nu har han gått ut här i en intervju med Expressens Niklas Svensson och så säger han att faran med den coronakrisen som nu pågår är att den kan göra svenskarna mer främlingsfientliga och nationalistiska. Och det är ju det värsta som skulle kunna hända. Och enligt honom då så är det ju tvärtom att världen behöver nu mera globalism för att kunna lösa de här problemen. Och han tycker också att det är en fara det här som coronakrisen har stängt människor inne och gjort oss mer digitaliserade. Att vi sköter mer och saker hemifrån, det gör oss mer socialt distanserade tycker Reinfeldt. Och då kan det bli att vi reser mindre och träffar inte lika mycket människor från andra delar av världen. Och då kan det driva på så att man blir rädd för de andra människorna från de andra delarna av världen. Och då kan man bli främlingsfientlig.
Ja.
Och det är ju det värsta enligt Reinfeldt.
Ja.
Men det är faktiskt många som kommenterar det här nu i dagarna. Och jag tycker det är jätteroligt att det här ämnet kommer upp till ytan och debatteras. För att ett par stycken debattörer skrev en kulturartikel häromdagen att nu är nyliberalismen för alltid död. Den har varit döende länge, men i och med coronakrisen nu är den död. Det liberala samhället har definitivt misslyckats och det behövs starka regeringar. Man använder inte ordet auktoritära, men starka regeringar som tar hand om sina folk. Det var liksom kontentan av artikeln. Och det är roligt när saker och ting går i den riktningen.
Absolut.
Jag hade egentligen bara en sak till som jag hade tänkt nämna här. Och det är ju då, jag läste en artikel i en tidning som heter Proletären. Och de hade en artikel som tog upp om att coronaviruset är inte orsaken till den ekonomiska krisen. För man märker det att många liberala och systemtrogna skribenter numera, de hävdar ju då att nu blir det en enorm kris i ekonomierna i världen och det är orsakat av coronakrisen och de åtgärder som regeringarna måste göra. Men det är ju bara en liten del av sanningen, för sanningen är ju att världen var ju på väg mot en djup kris redan innan. Under hela hösten så har det ju tonats upp mörka moln på himlen. Man har talat om att en recession har varit på gång. Och då skriver man här i artikeln att hade inte coronaviruset slagit till och blivit en pandemi nu som en utlösande faktor, då hade det hänt någonting annat som hade utlöst den här krisen. Det kunde ha varit handelsmotsättningar, militärt angrepp på Venezuela eller någonting annat. Eller på Iran för den delen. Så att en kris var på gång och man ska inte säga oundviklig, för det går alltid att undvika, men det fanns ingen vilja att undvika det. Och då skriver de här, och det tänkte jag citera direkt. De kapitalistiska ekonomierna har en lång tid brottats med överproduktionsproblem, vilket har lösts framförallt med skuldsättning. Så för att man då inte har varit nöjd med vinster som har getts, man har velat hela tiden ha mer och mer, så har kapitalisterna blivit obenägna att investera i produktion. Istället så har man placerat sina företagspengar, alltså vinsterna från sina företag, i den finansiella ekonomin. Och det skapar ju inga jobb. Det skapar ingenting som vanliga människor kan gå ut och handla för. Och därför så kommer det så småningom att orsaka en kris. Så det tycker jag också man ska ha med sig när man nu ser hur de hostar upp stödpaket hit och dit till banker och till företag, att det är konstgjord andning, därför att systemet som sådant håller redan på att skaka i fogarna. Men det kan vara nyttigt det som händer. Det kanske blir en tankeställare för många människor också och när de ser det här.
Det tror jag definitivt. Att människor börjar fundera hur de... Vi har ju faktiskt ändrat vårt sätt att leva. Bara det att vi inte reser, precis som Reinfeldt nu då förfasades över.
Mm.
Bara en sån sak är ju bra både för oss människor och för djur och natur och allt. För det är ju helt vettlöst egentligen att åka härsan tvärsan över jordklotet hela tiden i stora jumbojets.
Nej, det är ju som du säger, och därmed inte sagt att det skulle vara något fel att resa. Men att, visst, man kan lära sig mycket, det kan vara stora upplevelser att resa, men när vi har utvecklat ett samhälle där människor, alltså vanliga medelinkomsttagare, gör 2-3 Thailandsresor per år och man dessutom reser i jobbet och så vidare och fraktar alla våra varor kors och tvärs över jordklotet, då blir det totala resandet blir ju ett jätteproblem.
Precis.
Så att det finns många anledningar till tankeställare. Och med det så vill jag tacka dig, Paulina, för
Tack själv.
jättetrevlig medverkan här i programmet. Vi vill tacka alla våra lyssnare som har varit med oss, och så vill vi önska er en trevlig helg som stundar, med kanske lite fint väder verkar det också, åtminstone på vissa håll. Vi från Nordisk Radio och Coronabunken tackar för oss. Och på återhörande nästa vecka. Hej då!
I feel alive.
Titti. Jag skulle höra...